Huset på Carrera 9 av Maria Gustafsson. Uppläst av mig, Gunilla Leining, för World Audio Publishing International 2019. Autobahn, norra Tyskland, på väg söderut. Hon hade dödat en man. Hans blod glänste ännu fuktigt på hennes kläder. Hon körde den dödes bil okoncentrerat och i hög hastighet i södergående riktning. Försökte desperat hitta en avfart för att vända om och komma tillbaka till Amsterdam. Hon måste ringa, tala om vad hon hade gjort och famlade efter mobilen. Tårarna strömmade ner för hennes ansikte och gjorde det svårt att se när hon knappade in koden. Andra försöket, det gick inte heller. En gång kvar, innan den blockeras, tänkte hon bara halvt medvetet. En liten melodi talade om att telefonen gick igång. Omedelbart annonserade ett ilsket pip att hon hade meddelanden. 9 stycken. Om Klara Andersson hade kunnat tänka logiskt skulle det följande året i hennes liv kommit att se helt annorlunda ut. Men det kunde hon inte. Det var inte många timmar sedan hon av en slump hade överlevt ett av de blodigaste attentat Europa någonsin skådat. Hon hade gått genom ett helvete av trasiga människokroppar och blod på vägen ut ur den bombade lokalen. På andra sidan hade hon upptäckt honom. Gärningsmannen. Terroristen. Han visste att hon kände igen honom och hade tvingat henne att följa med ut ur staden. Nu var han död. Mekaniskt, utan att tänka, slog hon numret i telefonsvararen istället för att ringa själv som hon borde ha gjort. Det första meddelandet var från Anders, mannen i hennes liv sedan drygt ett år tillbaka. Han talade till henne som om det var självklart att hon överlevt, trots att han inte kunde veta det när han ringde. Det andra var från Lennart, hennes uppdragsgivare på MUST, den svenska militära underrättelsetjänsten. Han uppmanade henne sakligt att höra av sig så fort hon kunde. Det tredje var det avgörande. Det som tvingade henne på flykt. Det var från Louis Hornet, mannen som i 20 år varit hennes handledare på CIA. Han som varit hennes fasta punkt i tillvaron. Klippan i alla stormar, den trygga famnen. En fadersfigur, men även far till barnet hon aldrig fött. Medicinmannen med makt över liv och död. If you hear this, you are a traitor, and just as dead. Rösten lät sprucken och trött, men budskapet var kristallklart. Det knastrade till när förbindelsen bröts. Telefonen gled ur Klaras hand och ner på golvet i bilen. Tårarna skymde skylten som annonserade motorvägens första avfart. Den mekaniska inspelningen informerade nästan ohörbart om följande meddelanden. Misstankarna grundade sig på enkla fakta. Hon kände förövaren och hon hade överlevt attentatet. Han trodde att hon blivit varnad eller informerad och valt att skydda sig själv istället för att slå larm. Han kanske till och med trodde att hon medverkat. Kunde hon övertyga honom om att det inte var sant? Skulle hon få en chans att förklara sig? Klara ryckte till när en bil tutade och körde förbi. En automatisk blick på hastighetsmätaren visade att hon körde 50, alldeles för sakta för autobahn. Hon hade inte märkt att hon hade lättat på foten på gaspedalen. Vad ska jag göra? Tänkte hon. Finns det något jag kan göra? Eller ska jag bara trampa gasen i botten och köra in i närmaste vägdelare? Hon svängde in på ett serviceområde med kafé. Det var folktomt och hon kunde parkera in till entrén. Lokalen var grå och kall, nystädad så här på förmiddagen. Kaffet var surt och svart. CNN hade extra nyhetssändning om läget i USA och Europa efter bombattentatet. De militärer som varit närvarande vid NATO-mötet var döda eller skadade i olika utsträckning och världen var skakad. Stats- och regeringschefer i de drabbade länderna försäkrade sina respektive landsmän om att läget var under kontroll trots tragedin och att man samarbetade för att så snart som möjligt gripa gärningsmännen.